hjärtligt välkomna till årets gode avsnitt med Späckat med mig Tommy Jansson och Niklas Lundqvist. Jävlar, där var man rosslig i halsen. Hej Niklas.
Vilken rivstart. Tja Tommy.
Tja. Ja, vet du vad? Det har ju bitit sig rejält i röven för mig efter jag satt och hånade min fru i förra avsnittet.
Covid.
Coviden har åkt på nu. Vilket kanske hörs. Jag är riktigt jävla... ja, vad säger man?
Rosslig.
Rosslig
liksom.
I rösten. Som det kanske hörs. Jag satt ju liksom och liksom hyllade henne nästan. Förra avsnittet. Eller hylla, men var lite smått avis att hon kunde gå runt och gotta sig hemma. Det bet sig ju rejält eftersom jag ska vara... Med min son hade vi planerat nu 3 dagar medan hon är på jobbet. Tji fick jag.
Men ja, det är inte så nice som man trodde. Är det huvudvärk eller vad är det som är
Nej,
problemet?
Egentligen är det ingen större skillnad. Jag är mest trött och slö, vilket jag var innan också.
Det är fullt ägt.
Men det är väl liksom att då kunde man ju skylla på saker när man hade det. Att man inte behövde hitta på massor med saker man inte vill göra. Släkt. Men nu var det väl att jag hade planerat upp de sista dagarna på vintersemester med sonen, vilket betyder att du blir in och tittar på paddan och spelar in sånt här skit. Det är gotavsnittet 2023, är vi äntligen igång. Vi har väl ett något slags upplägg. Det här kommer väl delas upp i 2 avsnitt. Mm. Så det här avsnittet går vi igenom placeringarna 10-6 blir väl.
Just det.
En varsin lista gör vi.
Ja.
Och nästa avsnitt som släpps samtidigt för Patreon-exklusiva medlemmar. Men annars får man vänta en vecka. Så går vi igenom resterande placeringar avsnitt 5-1 då. Plus att vi har lite skönt eftersnack efteråt. Lite underkategorier. Kan man väl säga.
Mm.
Så vi kan ta upp årets sämsta, årets mest överskattade bland annat.
Precis.
Lite sådana saker. Jag har inte frågat hur du mår. Jag har inte tagit pulsen skit. På dig. Prata om mig först, sen går vi vidare i programmet.
Ja, men det är så jag vill ha den. Jag vill kicka igång där. Jag mår bra. Det känns alltid lite extra speciellt med goda avsnitt. Och så blir det 2 i år. Det blir väldigt kul.
Ja, men på tal om Patreon så har vi ju några... Det har ju rasslat in... Och det är vi jätteglada för. Det är helt galet att folk ens vill öppna plånboken till sånt här. Det uppskattas jättemycket. Och det uppskattas ju så mycket att vi måste ju tacka av dem också. Så vi började ju i olika nivåer på det. Så tacknivån blir ju liksom, den blir ju bättre och bättre. 3+ tacknivå går ju till Thomas, Peter, Fob och Blueberry. Som ligger i en helt okej 3+ nivå. Ni får en Steven Spielberg tack. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja, jättesnällt.
Ja. Men sen har vi dem. 4+arna. Mycket, mycket bra. 4+ är ju, det är ju härligt. Där gottar man sig. Då får man ju låsa upp lite lister och sånt där i vår Patreon. Som jag har börjat lägga upp nu. Du lagt upp 0.
Det kommer.
Det kommer. Vet jag, vi har precis börjat för det här. Men 4+ nivåer som vi måste bara tacka av är ju Filip, Erik och Carl Sandell.
Ooh.
Otroliga. Alltså det här är ju... Vad är man när man är 4+? Säg inte Ridley Scott nu.
Jag vet, jag kommer inte på något just... Med Martin Scorsese då kanske?
Jim Carrey tänkte jag säga.
Jim Carrey? Slut som artist.
Nej, men här är ju bra människor. Här är ju folk som mår. Här
det är skillnad från
T-plussarna. De kommer skriva av sig på direkten.
Ja.
Men sen har vi ju det här.
Oh.
Har jag nämnt 5+-klassen? Den här fina klassen. Villeneuve-klassen. Där har vi en jäkel liksom, som stångar sig in. Michaela.
Oh.
Stort Villeneuve, tack. Jag tänker att det är ju Michaela som är anledningen till att den här podcasten kan liksom tuffa fortsätta. Utan Michaela och den här 5+-nivån hade vi inte klarat det här liksom. Och exklusivt med den här 5 plus-nivån också, vi måste kontakta Mikael också, är att hon får ju välja ett tema, har jag väl för mig, på en lista som vi ska göra, eller en film eller någonting vi ska prata till filmklubben.
Just det.
Men där får vi återkomma, antagligen om vi sträcker ut handen eller om hen gör, så blir det svinbra. Stort tack till alla patrons. Mer än hjärtligt välkomna, och det finns mer plats som Gotipod, brukar jag säga.
Ja, det är ju, jag tänkte säga, det är 3 personer man är extra besviken på.
Vilka är det då?
Ja, det är ju Gotitrion. Och du gjorde ju en så här, lite så här, du blev ju Patreon till dem strax innan vi drog igång vår, lite så här cyniskt, för att de skulle känna sig tvingade att joina vår Patreon. Ja, var det inte så?
Jag känner dem så bra, så det där rör inte dem alls.
I ryggen.
Nej.
Helt oberörda.
Helt oberörda. Lite extra cash. Grejen är att jag skaffade mitt Patreon-konto. Jag tänkte att det skulle vara värsta strulet och bli Patreon-medlem. Mm. Men det var det inte, utan det var ju bara något, det var jätteläskigt, det var ju bara ett knapptryck ifrån. Alltså om man har Apple Pay i telefonen, tjing, sa det bara.
Mm. Ja, det är lättare än någonsin att kasta pengar på de man tycker om.
Ja, det värsta är ju att jag har redan så här smutskastat vår pay, eller vår liksom sida, späckat sida, för då fick man upp någon slags, titta hur andra kreatörer gör, och så trycker jag på någon random. Kom in i någon slags så här OnlyFans-porr-sida eller någonting. Och sen står den nu kvar som typ så vår history, typ så som något du har tittat på senare eller någonting så där. Så, ja, det är en sån där skamgrej som inte går att ta bort, men nu får den vara där, tänker jag.
Related.
Precis.
Creators.
Jävla, ja. Så vart det med det. Men hörni, ett stort tack till alla Patreon-medlemmar. Ja, man kan inte tacka tillräckligt faktiskt. Betyder jättemycket.
Nej. Jättekul.
Hur ska vi lägga upp det här då? Jag tycker vi kickar igång på direkt. Det finns ingen anledning att dra ut det. Eller vill du säga någonting om spelåret innan?
Ett skitår. Nej, men det det kanske man kommer till sen, när vi summerar allting.
Ja.
Men man kan väl säga på förhand, det har ju snackats upp som ett av de bästa åren på väldigt länge.
Ifrån, och vi får se
vad vi tycker, om vi tycker att det lever upp till det när vi är klara med vår lista. Bara en så här liten detalj, hur gör vi om vi har samma spel på listan? Skiter vi i det, vi kör på som vanligt, inte att vi ska bryta in då eller någonting.
Nej, vi kör på som vanligt, tänker jag.
Ja.
Faktiskt.
Det låter bra.
Så du menar, om du har ett spel, det här kunde vi förberett innan så slipper folk sitta och lyssna på det. Men om du har ett spel på plats nummer 9 och jag har på 5:e plats då eller någonting. Ska du sitta och prata om det?
Måste jag väl nästan göra, för det kommer ju dröja en vecka tills du får prata om det.
Ja. Eller så om man är Patreon-medlem så...
Så dröjer det inte långt alls. Då är det bara hoppa in.
Hoppa in på direkten ju.
Snyggt att vi fick in det där. Nej, men man får väl gå lite på fingertoppkänsla också. Man kan hoppa in om man känner att det är läge. Om vi har någonting. Men det, jag tror vi bara kör en vanlig nedräkning, va? 10-6.
Ja, okej. Jag sitter och letar efter min lista. Ah, där hittade jag. Jag har en app. Jag tänkte nu appen raderad på fyllan.
Ja, skulle inte förvåna mig.
Hörru, vill du börja?
Ska jag börja?
Mm, vet du vad jag kommer göra samtidigt vi gör det här? Jag kommer föra lite statistik också. Jag älskar sånt här. Och summera ihop våra poäng. Och så kanske vi får en gemensam liksom, så här tyckte späcket gemensamt, generellt då.
Ja, men vad kul. Mm. Var lite försiktig på tangentbordet bara, så att inte sitter och smattrar hela. Jag hör ingenting just nu, men
lyssnarna
kanske har hört av sig redan.
Det är dina jävla gnälliga seniorpodden som hör av sig hela tiden.
Det ska vara krispigt ljud, inga distraktioner.
Tyvärr, men vi ungdomar vill ha det autentiskt och rivigt.
Men
då måste jag koppla in mitt silent tangentbord i sådana fall. Jag sköter det här sen. Eller fan.
Du fixar. Kan du inte skriva med papper och penna?
Ja.
Som en vanlig person.
Som en mänsklig människa. Vet du vad? Jag ska göra det för din skull. Jag antecknar. Plats. Ja, men käften nu. Jag antecknar på min sons god julteckning som han. Nej, jag skojar.
Ja, det är underbart.
Ja, kör då. På plats nummer 10, vad är ett spel egentligen? Det kan man fråga sig när jag... Nej, kör nu.
Precis, jag har ju långa filosofiska intron. Nej.
Alltså, någonting jag hoppas på att höra, nu börjar det bli riktigt irriterad för nu har jag avbrutit det 20 gånger. Någonting jag hoppas på att höra mycket är väl att det här är ett spel som tar mycket risker, känner
jag. Det är inte omöjligt.
Därför tycker jag att det försöker in lite sånt. Det är ett svindåligt spel, typ så här, Tetris, någonting, någonting. Ja,
hur som helst. Plats 10. Väldigt kontroversiella och omtalade Final Fantasy 16.
Aha, hoppla.
Vi har ju pratat om det här en hel del. Det var mitt mest spelade spel till PlayStation 5 i år. Kom ju i somras och det... Jag ska inte säga att det förgyllde min sommar, men det satte sin prägel på mitt sommarlov i alla fall. Och det är väl ändå lite känslan av missad potential när det gäller det här spelet. Eftersom jag tyckte att det började så otroligt starkt. Och jag minns att jag... tog till de stora orden att det här är Final Fantasy bättre än vad det har varit på 20 år eller något i den stilen.
Men det kanske det har varit.
Det är mycket möjligt. Ja, det
för det är ingen jättebra spelserie längre.
Nej, den har ju liksom planat ut och det har väl varit mycket så här, cringe spel. Men typ Final Fantasy 15 med det här pojkbands roadtrippen och så vidare. Du gillar ju det, det vet jag. Men,
det finns flera grader helvetet, men absolut.
Ja, men precis. Nej, men det är väl lite så att det här började ju väldigt starkt, Final Fantasy 16, med de här Game of Thrones-ambitionerna. Man kände ju längre spelet pågick att man släppte det mer och mer och gick tillbaka till ett klassiskt, traditionellt Final Fantasy-spel med mycket blinkningar till typ 6:an och 7:an, de här mest populära spelen. Så man kan väl säga att det började med att ta mycket risker men tappade de ambitionerna, tyvärr.
Ja.
Men jag hade väldigt kul med det och jag tror det var framförallt tack vare fighting-systemet som var ganska omdiskuterat, att det var inte så mycket av ett JRPG längre utan mer kanske ett... Vad säger man? Så här Platinum Games action.
Ja, action RPG.
Ja, men precis. Jag tyckte att det var ändå
en frisk fläkt.
Tills de hittar på ett bättre stridssystem till de här nya Final Fantasy-spelen så kan jag lätt nöja mig med detta.
Kontroversiellt med det här är väl att du föredrar ju det här istället för 7:an
remaken
stridssystem som du avskyr.
Ja, verkligen.
Ja. Lyssna storm på direkten skulle jag säga.
Lyssna storm, jag tänker vid något tillfälle inför nästa remake dels får vi prata av oss om på remake, för där finns det mycket att säga. Men jag tycker vi går vidare nu till din 10, Tommy.
Precis, från en kontroversiell tionde plats till en annat kontroversiellt spel som faktiskt har svalnat rejält på min lista, som har åkt ner längre och längre desto mer jag tänkt på det. Men fortfarande topp 10, så du har gjort något avtryck i alla fall. Och det är ju Starfield, Bethesdas magnum opus tänkte jag säga. Men det är väl något slags så här, nu ska man liksom slå No Man's Sky, ett Fallout och Elder Scrolls i rymden. Varningstecknen började liksom på direkt när man började liksom så här, skryta hur många liksom solsystem och galaxer skulle finnas i det här spelet. Vilket inte alls de höll. Alltså liksom, det fanns absolut, men variationen fanns väl inte där. Vilket man hade liksom på förhand redan listat ut. Och sen har det ju tusentals andra saker som det gör väldigt, väldigt så här, knasigt egentligen. Menysystemet och allting. Men något som det hade som jag ändå tyckte var kul var ändå en... någorlunda bra main story som vågade lyfta ändå stora, tunga och existentiella frågor om mänskligheten och det här kolonisera sig i rymden och sånt där. Jag tyckte de hade mig absolut fast där. Jag skulle absolut rekommendera det här spelet fortfarande och köra igenom main storyn enbart. Och om man tycker det är roligt efter det, då kan man börja typ hoppa in på alla side missions och göra massor med så här saker runt omkring. Jag tror det farliga här är varför spelare har bränt ut sig är väl att det här att man börjar liksom utforska och lägga liksom hundratals timmar på att bara göra konstiga saker så, vilket kan bli upprepande. Mm. Det är svårt att liksom försvara det här spelet. Jag hör ju liksom all kritik och jag köper det också. Men återigen, jag tycker ändå det fanns någonting i main storyn. Alltså det fanns en grund i alla fall som jag tyckte väldigt mycket om. Och sen fanns det väldigt mycket problem vid sidan om. Men där gottade inte jag mig så jättemycket. Men återigen, det är ju ett spel som har liksom svalnat rejält. Jag var ju alldeles lyrisk i början, men sen känner jag, desto mer jag tänker på det så har det liksom rasat ner, kan man säga. Det finns ju bättre spel.
Det verkar vara många som har gått den vägen. Att man började, och alla var ju väldigt entusiastiska i början, minns jag. Och så kom jag också ihåg att bland annat IGN gav det en 7 av 10 då.
Ja.
Och fick mycket hat från mycket Xbox-fanboys, kan jag tänka mig. Som tyckte att ni borde liksom... Det här, en given 10 av 10, utan att ha spelat det själva då, förmodligen. Men sen så har väl snacket gradvis ändrats till att det här var kanske inte så bra som vi hade hoppats på. Och känslan av att sista spiken i kistan för Todd Howard och Bethesda, som det ser ut nu, att de måste ju tänka om helt och hållet. Mm. Men,
jag tror det man gör är att man tänker för alldeles för... stort och brett liksom. Det ska liksom stora liksom penseldrag och allting med hela det här universumet, så att det ska vara det är ju för stort för sitt eget bästa. Det hade ju räckt att man var i vårt solsystem, hade jag tyckt då. Mer än så blir det inte, alltså ja, det är mycket så här copy paste på resterande solsystem faktiskt, tyvärr.
Ja.
Men det hade mycket annat. Det hade väldigt, jag tyckte om det här. Man gick och hämtade sitt crew och gjorde lite missions åt dem. Och sen gillade jag såklart main missionet. Så om man bara håller sig där, så tycker jag ändå att du får ändå ett väldigt, väldigt bra spel faktiskt. Och spela igenom. Så det var min plats nummer 10.
Yes. Då,
Då slåss Final Fantasy 16 och Starfield om första platsen.
Det kan ändras.
Ja, det kan ändras. Ska vi göra någon Snake-variant då? Eller ska vi bara ta varannan?
Nej, vi kör varannan.
Vi gör varannan.
Jag bestämmer det här.
Ja, bra.
Så jag tar min 9 nu. På plats 9, Hogwarts Legacy. Kan tyckas överraskande eftersom jag inte har pratat om det innan. Och det är alltid lite svårt när man är mitt uppe i någonting. För vi här hemma började spela det för typ 5 dagar sedan. Och har redan klockat uppåt 40 timmar.
Jävlar.
Så det är ju något sjukt som har hänt.
Hur mår du?
Jag vet inte om jag är utbränd eller någonting, men som jag har säkert berättat för dig i alla fall, så har jag ju inget större Harry Potter-intresse och har inte läst böckerna och bara sett kanske hälften av filmerna. Så förklarar jag själv, var inte jag jättehypad på det här när det släpptes i våras, men nu fick vi då låna det av våra kompisar.
Det här tycker jag är jättekonstigt, att du får låna det av några när vi har haft det på vårt digitala bibliotek.
Ja, just det. Men nu var det läge att spela det, om man säger så. Det är ju framförallt då tack vare min Harry Potter-tokiga fru som det har blivit så här mycket spelande. Men jag som inte är Potter-fan kan ändå se kvaliteterna här, och kanske framförallt när man är i Hogwarts, alltså själva skolan då, såklart att de har ju verkligen, känns som att de har ansträngt sig mer än vad jag trodde på förhand med att skapa roliga quests och side quests, och de här lektionerna och terminerna för ju tankarna till Rockstar-spelet. Nej, Bully tänkte jag säga. Lite samma nivå, fast mysigare och trevligare ton i Hogwarts Legacy. Kryllar jag av hemligheter överallt. Om jag ska säga något som jag kanske gillar mindre, så är det väl att själva kartan, eller världskartan runt omkring Hogwarts, känns väl lite mer som ett så här standard open world-spel. Jag tycker att det är i själva Hogwarts-delen som det lyfter. Så att jag är hooked. Jag ska inte säga att jag kommer att se alla Harry Potter-filmerna. Det kanske jag gör nu när jag tänker efter att det här gör att jag blir intresserad. Det utspelas ju typ 100 år innan Potter-filmerna, så att ja, det är möjligt att jag får mer smak. Ja. Har inte du spelat det här också?
Jo, jag har spelat. Det här var ett av mina mest spelade spel.
inte tack vare dig.
Inte tack vare mig. Jag tror min fru la ner 70 timmar på det som hamnar på mitt konto. Det gör ingenting. Men,
ett bra fruspel.
Ja, så jag backseatade rejält. Jag spelade kanske 2 timmar utav de 70-80 timmarna. Hon tog över det helt och var helt fast i det. Så jag tror det här var nog, nu börjar jag tänka efter vad det mer hon sitter spela. Genshin Impact, just det här är väl hennes typ av spel i år. Men absolut, för mig var det ett vanligt tredjepersons spel i ett Harry Potter-universum.
Liksom. Open world.
Jag spelar för lite för att liksom så här, tycka något egentligen. Jag tycker det är lite mysigt att titta på egentligen. Men det känns som att jag hade suttit och spelat så hade jag ju nog kanske tröttnat på det.
En grej som jag bara har noterat är ju att musiken i Harry Potter-filmerna som återanvänds här.
Är det Howard Shore som gör det?
Nej, det är John Williams.
Just det, det är det. Ja.
Och några år innan så gjorde ju han musiken till Home Alone, som vi pratade om i senaste avsnittet.
Jättelike.
Otroligt likt.
Ah, men det är inte alltid
de här små pling, ding, 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 ding. Så han lånar ju otroligt mycket av sig själv, John Williams. Så
jag sitter hela tiden och... Förutom Jurassic Park. Gör han inte det hela tiden? Förutom kanske Jurassic Park.
Han har väl gjort för många soundtracks att det blir väl så. Men jag sitter i alla fall och tänker på Home Alone hela tiden när jag spelar det här. Och det funkar ju helt okej i och med att det är juletider och så.
Ja, men det, jag tänker också, det är också en sak som jag har tänkt på. Han och så, vad heter den där andra kompositören som Sam Mendes oftast jobbas med. Eller ofta, men han gjorde väl musiken till American Beauty och så Six Feet Under. Heter någonting med Tom någonting, jag kommer inte ihåg vad han heter.
Newman kanske.
Ja, men du vet vad jag menar. Han har ju också
jag vet vad du menar. Thomas Newman kanske. Men jag vill bara säga att kopplingen mellan Harry Potter och Home Alone, Chris Columbus regisserade ju båda filmerna.
Precis.
Så det var väl lite därför kanske.
Lever Chris Columbus? Han är död, va?
Jag tror han lever. Lever den jäveln. Ja. Men han har väl inte gjort så mycket på sistone kanske.
Nej. Häftigt. Ska vi hoppa in på min 9:e plats då?
Yes.
Ett roguelite-spel som jag spelade tillsammans med 3 vänner som... jag vet inte, det här var väl ett av årets bästa co-op-spel. Och det är ju Ember Knights. Någon slags hybrid mellan Hades och... jag vet inte, alla de här roguelite-spelen. Men det hade en otrolig liksom co-op-funktion där du spelade de här liksom, elementen. Och tog det igenom olika liksom banor där du skulle liksom uppgradera de här gubbarna och för att komma längre och längre in, och sen hade du vissa så här permanenta uppgraderingar som man fick hålla med sig till liksom nästa run. Men det var ett otroligt härligt liksom co-op-upplevelse. Vi hade väldigt, väldigt kul med det, och väldigt svårt spel också. Det tog väl kanske 10-12 timmar att klara sig igenom det. Men det här är ju någonting som jag också provade lite singleplay till när jag hade Steam-decken, som jag också så här, skulle verkligen rekommendera till folk som gillar den här typen av spel. Nu är liksom 1.0 ut och allting. Det här var ett litet indie-spel som har kört early access innan. Men nu är hela spelet ute och vi körde igenom det, och det är jättekul. Det är ju kanske inte så mycket nytt, men det är väl mycket att det är själva den här co-op-grejen som gjorde väldigt mycket, att det lyftes lite extra, att det bara flöt på så bra, och att det fanns något taktiskt bakom det, hur man byggde upp sin karaktär med sina vänner. Så det rekommenderar jag verkligen. Det finns inte så mycket att säga där ändå, men ja.
Nej, men du brukar ju ha några, eller något i alla fall, såna här co-op-spel.
Jag har rätt så många co-op-spel. Alltså jag är ju mer...
Du är en co-op-människa.
Ja, jag är mer co-op än single player faktiskt. Tycker jag är roligare. Men det kommer in på senare kanske.
Det kanske vi gör.
Nej, jag vet inte. Det
kanske inte.
Nej, men det är kul att sitta och spela med vänner och surra och sånt där. Så då lyfter ju spelet lite extra för mig, kan det göra. Det här med grinding och klara någonting tillsammans. Det känns mer än när man sitter själv på vissa spel.
Ska jag ta min åtta då?
Ja.
Plats åtta. Super Mario Bros. Wonder.
Ja. Nej, jag sitter och antecknar, därför har jag varit så... Ja. Det, ja. Okay.
Ja, men det... jag vet inte om du är förvånad eller bara låtsas vara förvånad. Eller, menar du att det är för långt ner eller att det inte borde varit med
överhuvudtaget? Nej, det borde inte vara med. Alltså, jag tänker, hur mycket barnspel ska du egentligen trycka in här egentligen?
Efter Hogwarts?
Ja, men det börjar bli lite för mycket nu. Så att gränsen till att dumpen börjar höra av sig. Du spelar barnspel, har vi märkt.
Ja, just det, du har ju redan åkt hit. Så det är väl jag som återstår då.
Ja, men precis. Du vet att det finns lyssnare som har trott att det hände på riktigt förresten. Det måste jag säga.
Det bör man ifrågasätta vad vi har för lyssnare. Hoppas det inte är någon Patreon.
Nej, då börjar vi ifrågasätta. Ja, ja.
Ja. Hur som helst, jag ska inte vara jättelång med detta för vi pratade om det ganska nyligen, men det här är ju... Nintendo överträffar ju sig själva när det gäller 2D Mario-spel i och med Super Mario Bros. Wonder. Det här är ju det bästa som de har fått fram sen, ja, men Super Mario World i princip. Och ja,
det, men vad det finns fan inga... betyder det egentligen? De har ju inte släppt ett skit sen Super Mario World.
Men alla de här Wii och Wii U-spelen, New Super Mario Bros. Eller vad de hette och så vidare.
Ja.
De kändes lite mer att de var gjorda med vänsterhanden, tycker jag. Här har man verkligen dedikerat sig till att försöka skapa någonting nytt inom den här genren och delvis ändå lyckats, tycker jag, med de här Wonder Seedsen som gör att det shake things up.
Men jag fattar inte, både du och Dennis håller på att hylla här med Wonder Seedsen. Vad är det för något egentligen? Jag har aldrig förstått det.
Ja, men du, det är två gömda Wonder Seeds per bana då. Och ett Wonder Seed orsakar alltid någon form av överraskning. Att till exempel det blir ett så här top-down-spel. Att det kommer in en stor sån här wiggler, larv, och liksom börjar jaga spelaren och ska man hoppa upp på honom. Eller att det kommer en ond Mario och börjar springa efter den och jaga den mot slutet. Lite sådana grejer. Spännande infall. Du sitter mest och...
Jag sitter och väntar på det stora. Jag sitter och väntar på orden, det tar mycket risker.
Det gör det väl kanske inte. Men att det är liksom... Det är oerhört kreativt och framförallt om man kör de första banorna så tror jag att man inte riktigt fattar grejen. För att det är mer standard, men det blir ju mer och mer spännande ju längre spelet fortgår och framförallt på slutet. Det som gör att det inte kommer högre upp på min lista är ju ändå att den här genren, plattformsgenren, jag har inte samma stora intresse och vurmar inte för den lika mycket som jag gjorde. Ja, men typ när Donkey Kong Country-spelen kom. När genren peakade ju för 30 år sedan.
Mm.
I princip. Eller mitt intresse peakade, kan man väl säga. Så att det är ändå kul att det kommer ett nytt och bra spel i genren. Men jag kan inte liksom bli lika engagerad som jag var då.
Det roliga, vi har ju två kompisar som sitter och spelar mycket tillsammans. De sa att det här spelet är något man ska köra själv. Man ska inte sitta och spela co-op.
Det märkte vi också kanske hemma. Det är inte anpassat för två spelare, känns det som. För en hamnar alltid på efterkälken och
absolut
dör.
Inte fyra.
Ja, fyra, ja, men precis, då är det ju. Jag kan inte föreställa mig hur det ska gå till. Nej. Alltså jag har lekt med tanken att spela om det här som en single player upplevelse. Faktiskt. Så det kan nog stämma.
Ja.
Ja, men det var min plats åtta.
Det är roligt att vi skjuter ner varandras listor. Det måste vi
lite får man göra det.
Ja, det ska vara tjuvnyp i det här.
Ja.
Vad är vi på för plats? Åtta.
Åtta.
Plats nummer åtta är ett spel... det är en remake egentligen. Otroligt bra remake, men nådde inte hela vägen, eller vad man nu ska säga. Det är Resident Evil... Jag ska inte dra ut det här. Resident Evil 4, såklart. Otroligt... jättebra spel på alla plan, verkligen snyggt och liksom finpolerat då från sina tidigare versioner. Men anledningen till varför det kanske inte hamnar så mycket högre upp är väl att man har ju sett eller spelat det här tidigare. Det överraskar väl inte lika mycket, alltså storymässigt och miljömässigt, eftersom man har sett det liksom. Jag har ju spelat igenom det här kanske... spelat igenom. En gång har jag väl gjort det, men man kan allting utan till redan innan man börjar spela det här. Så på det planet överraskar inte, men det gör bra är att det har en otroligt liksom tight kontroll och ett roligt gameplay och en liksom bra kartsystem när man ska leta efter skatter och hemligheter och sånt där. Det har en slags utforskarglädje utav det hela. Det är kul att liksom så här dammsuga i det här spelet. Det hade absolut hamnat högre om det hade varit liksom ett helt nytt spel faktiskt. Och sen tycker jag faktiskt att Resident Evil 2 Remake är bättre. Jag föredrar det. Så därav kanske den lite lägre placeringen än vad många andra kanske hade satt det här spelet. Men fortfarande ett svinbra spel och ett av de bästa remakesen någonsin vi har fått, skulle jag säga.
Jag håller med. Jag håller med.
Ja. Kanske kommer jag återkomma till det, eller?
Kanske. Kanske, vi får se.
Kanske det. För nu sitter Super Mario Bros. Och Resident Evil 4 slåss om första platsen.
Tänk om någon av dem vinner.
Tänk om någon av dem vinner.
Ja, men snälla.
Herregud, vi river av det här rätt så bra. Du, ja.
Vi, då är det min sjua, va?
Det är din sjua.
Spel, det här är då mina drömmars spel som äntligen kom till från min favoritfranchise, filmfranchise genom tiderna. Och det är ju då Aliens Dark Descent. Man kan väl säga att det är nästan ett RTS i att det är inte så turordningsbaserat som ett XCOM-spel, även fast det hämtar otroligt mycket därifrån med att du väljer ut dina soldater som du uppgraderar i basen. Och som när de stryker med, då är det ju permadeath som gäller. Men det hämtar ju också väldigt mycket från ett så här, jag vet inte, kanske obskyrt gammalt Super Nintendo-spel som Syndicate, att du styr en trupp på 4 eller 5 soldater då, marinsoldater i det här fallet. Och de sköter sig ganska mycket själva. De har ju sina grunddirektiv att vissa ska använda eldkastare, vissa ska ha sån här smart gun som Vasquez har i filmen. Så det känns ändå som att du har bra kontroll och det lämnas ändå utrymme för såna här kaotiska scener när du blir överrumplad av facehuggers eller aliens eller en alien-drottning eller vad det nu kan tänkas vara. Och sen har du ju också den här lite omdiskuterade Doomsday Clock som finns i XCOM-spelen också, att det är en nedräkning säg att du har 20 dagar i spelet på dig att klara det här, annars är det game over. Får börja om kampanjen från början. Så det gör ju att det blir extra spännande och lite nerv i detta. Precis som i filmen där de också har det är väl någon reaktor som ska sprängas där eller någonting. Jaha. Så att de måste
få... Ja, just det.
I tvåan.
Ja. Men jättemånga frågor, för det här är väl ett av de spel som jag hade önskat att spela i år, som jag missade. Du spelar på konsol. Är det att föredra till PC? Eller, för det är ju ett slags top-down-strategi. Är det realtid eller är det...
Alltså det är ju realtid, men du har möjlighet att sakta ner tiden, alternativt pausa tiden när du ska göra vissa abilities som du har, som är så cooldown på, så att du ska använda dem vid rätt tillfällen, helt enkelt.
Precis. Och sen rör det dig som en grupp också hela tiden. Utan du sprider aldrig ut de här 4 soldaterna. Är det 4 man är?
4 till en början, sen kan du uppgradera din trupp så att det är fler soldater. Men du samtidigt kan ju skicka ut. Ja, men framtidigt liksom. Aha. 5 soldater. Sen kan du ju skicka ut att de ska undersöka ett rum själva eller någonting, och då utsätter ju du gruppen för mer risk genom att sprida ut er.
Ett spel som tar många risker.
Precis, och det är därför det är så högt upp. Hade kanske kommit ännu högre upp, apropå, alltså jag kan tänka mig att det funkar bättre till PC. Nu har jag inte testat det där, men det känns som den här typen av spel generellt gör sig bäst där. Men det här var ju i alla fall när jag spelade det, när det var nytt, extremt buggigt. Snudd på oacceptabelt. Jag kommer ihåg att det var snack om att utvecklarna skeppade ut spelet och sen åkte på semester.
Lite som du. Skeppar ut avsnitten.
Ja, och så är det fel på någonting. Och då, ja, det,
någon,
jag AI, inte
får
tag.
Någon AI som har fått klippa avsnittet brukar göra.
Precis. Tjena, tjena. Men då i alla fall, jag var ju, hängde mycket på den här subredditen när jag spelade spelet. Och folk var ju, hade ju svårt att acceptera att de här skulle åka på semester. Eller att det var dålig timing. Att det inte fanns någon på plats som kunde åtgärda de här buggarna där flera av dem var liksom game breaking, så att man inte kunde komma vidare i spelet. Mm. Det var inget som hände för mig, men det var lite störigt.
Det blir ju en extra nerv i spelet då.
Kommer man utsättas och hela kampanjen måste ju börja om från början. Mm. Nej, men det är avslutningsvis, när det här spelet är som bäst, då är det som i scenen från filmen när de här marinesen flyr från den här första alien, när de träffar på aliens för första gången, den här reträtten, när de blir omringade och ska ta sig tillbaka till den här APC-bilen. Då är det hög puls, kan jag säga.
Okej, okay. Skriker, hoppar i soffan. Men du klarar igenom det också?
Det gjorde jag. Mm. Och det här var också ett av mina så här mest spelade spel för året, säkert så här 40-45 timmar. Tog kampanjen för mig att ta sig igenom.
Oh, jävlar. Ja.
Många banor som fick spelas om, kan jag säga.
Nej, det där måste jag prova egentligen. Jag är jättesugen på det. Nu känns det ändå som att det har gått ett tag som kan fixa det. Så det är ett av spelen för i år som jag hamnar på skämsögen, kan jag säga.
Mm. Just det.
Kul, just. Mm. The Skyrim High.
Finns en sån också.
Ja. På tal om skämsög, har du spelat det här då? Ska vi gå vidare till min plats?
Ja.
Plats sju. Här är ett spel som jag har lagt ner otaligt många timmar på och sitter och spelar det fortfarande. Återigen ett spel som jag har spelat med vänner, väldigt många vänner. Vi kanske är 5-6 stycken eller någonting som har suttit och spelar här från och till. Ett spel som man kan väl säga som Starfield vart väldigt hyllat till en början, men sen började väl folk ifrågasätta det och jämföra med massor med andra spel. Men jag däremot var ju helt fast i det. Jag tyckte om att det var rätt så, inte så stort som folk hade väl hoppats på. Men i alla fall, det är ju Diablo 4. Blizzards efterlängtade uppföljare till Diablo 3. Där de har gjort ett mer liksom open world-aktigt, typ som i Destiny-spelen, att det blir en öppen värld där du har öppna event där du kan träffa på andra spelare. Och sen har du väl en mer liksom tydlig kampanj, en story också som går att köra igenom i singleplay. Men det största för mig har ju egentligen varit liksom multiplayer-delen, endgamet. Och sätta sina egna liksom personliga mål där med sina vänner och liksom, ja, försöka liksom ta det tillsammans. Alltså det här har varit otroligt härligt och mysigt co-op spel för mig. Och jag har faktiskt hoppat in, nu är de inne på andra säsongen, men varje säsong har jag ändå varit inne och spelat av mig lite och provat på nya säsonger. Jag tycker ändå att de får lite för mycket skit som de inte förtjänar. Jag tycker att de gör ändå så här små uppdateringar hela tiden. Det många gör är väl att man tittar lite väl för mycket på Path of Exile, vilket är ett spel med liksom 10 år i bagaget av uppdateringar och sånt där. Det var ju inte perfekt när det kom. Tro mig, jag var där och spelade det till en början. Och jag tycker det är bra att Diablo 4 är sitt eget, att det inte är Path of Exile. För om man vill spela Path of Exile så kan man ju spela det. Det finns ju redan. Mm. Det här är ju mycket mer liksom lättgängligt och lättare liksom att hoppa in i och liksom bygga upp sin gubbe och känna sig även liksom klar med. Jag vet, när jag var i Korea så hade jag med mig en laptopdator, omvänd dator, och satt och småspelade ibland och bara startade igång det. Det var rätt så skönt, tycker jag ändå, att det fanns ett sånt liksom, alltså ett stort spel som man bara kunde hoppa in i så lätt liksom, och kunde ta en paus på 2-3 veckor, men även liksom, när man hoppade tillbaka så kändes det som att liksom, det var liksom, lätt att komma tillbaka till hela tiden.
Ja, alltså jag tänker Diablo 4, sådana här spel är väl aldrig så här bättre än sin senaste säsong på något sätt, känns det som. Att spelarbetyg går upp och ner i vågor beroende på hur den senaste säsongen är.
Ja.
Ligger de på plus nu enligt dig och fansen?
Alltså, inte. Nej, fansen ligger de väl alltid på minus. Det hör väl till det här Blizzard-hatet. Men för oss ligger det absolut på plus. Nu har de lagt till lite extra saker hela tiden som folk verkar även nöjda på. Alltså de, och det är det man gillar ändå, att det här... Jag tror man måste ändå tänka långsiktigt också med Diablo och även tänka på den tiden som har varit. Liksom. Man har hört liksom folk som har... Jag satt och spelade liksom 50 timmar på en vecka med vänner. Liksom. Och sen kan liksom, såhär, samma person liksom, såhär, säga att det var årets sämsta spel eller någonting. Jag tänker oftast på såhär, streamers eller någonting som såhär, tyckt väldigt mycket. Men då undrar man, såhär, men varför har man spelat så mycket till en början då? Om det är så dåligt, då hade man väl lagt ner det liksom, på direkten eller någonting. Jag får inte riktigt ihop det där. Utan jag tror folk är väl arga på är väl att man har lagt ner mycket tid och sen har man kommit till endgamet. Sen är det ett slut liksom, att du blir inte bättre än så här, utan det är ett tydligt slut. Och det, för mig personligen tycker jag att det är ett skönt. Då kan jag liksom bara släppa det och gå vidare och vänta till nästa säsong och sätta upp nya mål då. Men det finns ju folk som vill bara ha någon slags så här oändligt grindade hela tiden. Och sen kan jag hålla med om att det kanske inte fanns så jättemycket saker i vid releasen att göra vid endgame. Till en början kändes det mycket, men sen börjar man upptäcka typ att det kanske går att lägga på mer. Och det har de väl även gjort nu efteråt, tycker jag. Alltså det här är ett spel också som ska bli spännande att följa, för nu börjar de liksom utannonsera att det ska komma liksom expansioner och allting sånt där. Så jag tror liksom tror väldigt mycket på det här spelet långsiktigt. Och det är väl det också varför det hamnar så högt upp också, för att de är väl transparent och tydliga med sina planer, vad de gör om det, var de ligger just nu. Jag tror inte man kan be om allting på direkten faktiskt, utan man måste våga ge det här tid och samtidigt våga tänka tillbaks vilket polerat spel vi fick till en början faktiskt.
Ja, men precis. Ibland känns det som det ska gnälla för gnällandets skull. På Blizzard.
Ja, men precis. Man sparkar på någon som ligger, det gör de absolut inte, utan de gottar sig nog rejält. Men jag tycker ändå, det är alltid bra med så här konstruktiv kritik. Jag tycker ändå man kan säga jag tycker bra med fans som så här, det här saknar vi, vi vill ha det här. Och sen gäller det att Blizzard liksom koka ner det och få ihop det. Men jag tror det är farligt att man tittar för mycket på Path of Exile, för Path of Exile är, det har redan sin liksom bas av liksom spelare, och jag tror det är svårt att slå Path of Exile. Jag tror om Diablo försöker vara Path of Exile så kommer det nog inte gå så bra, utan Diablo måste våga vara Diablo. Det måste hitta sin egna publik där, och det tycker jag att de gör ändå faktiskt. Men jag tycker det är kul, men det är ett co-op-spel. Jag hade absolut inte spelat lika mycket om jag vore så här helt ensam. Även fast jag hoppat in ensam några gånger. Men då har jag vetat ändå liksom att... alltså jag har vänner som liksom... Vi är väl ändå 5-6 stycken som liksom spelar här. Och alla hoppar in och ut hela tiden. Så det finns ändå... Det är rätt så skönt tycker jag ändå. Att det alltid finns någon som är redo att starta igång det. Så det blir en otroligt plus för mig faktiskt.
Det blev din sjua.
Det blev min sjua. Och då är det sista spelet vi går på nu inför det här avsnittet.
Ja. Det är kort känns det som, men vi får se.
Ja.
Min sexa, mitt andra JRPG på den här listan. Va? Eller ja, en kanske homage till JRPG snarare, Sea of Stars, som...
Nu måste ju räcka med alla de här barnspelen du tar upp. Alltså.
Nej, men det här är väl inte barnspel. Det här är väl något för en mogen äldre publik som växte upp med Chrono Trigger och de här klassikerna och kände att finns det verkligen liv i den här genren fortfarande? Ja, det fanns det.
Vänta. Jag har sett det, jag har upplevt det och jag hatar det.
Kan du utveckla? Du vill inte spela de här spelen längre? Eller? De har åldrats dåligt. För det har ju varit min
Jo, men det tycker jag. Men alltså, det blir väl när det blir för animeikt av det. Jag fastnade väl när jag kom till den här byn. När det var massor med mullvadsbyn. Ja. Och där var det massor med mullvadar som badade och allting sådär, kände jag. Ja. Det här är nog inget för mig. Det är mysigt, absolut, men det är liksom, det är för Studio Ghibli.
Min tanke var när jag kom till mullvaderna att det var absolut, det var tramsigt. Handlingen till en början känns ganska inte tramsig, men lite så här, en liten bagatell. Det är den klassiska kampen mot ondskan och så vidare. Men jag tycker faktiskt att det bjuder på en del överraskningar längre fram. Mm. Och att det är en mer mogen intrig än vad som det ger sken av i början. Och sen så lyckas det ju faktiskt med det som jag trodde var omöjligt. Och det är att hålla mitt intresse uppe hela tiden från början till slut. Mm. Vilket nästan aldrig händer när det är de här långa spelen. Jag tror väl att det här också klockade in på nästan 35-40 timmar eller någonting. Men utöver handlingen så finns det ju mer kvaliteter här. Det ser ju fantastiskt snyggt ut. Det är någon form av så här, förhöjd 16-bitar grafik som även tar in andra influenser längre in i spelet som man inte hade kunnat se på 16-bitar eran, om man säger så. Och sen är musiken helt fantastisk. Och stridssystemet är också, det är väldigt influerat av Super Mario RPG, det här där du ska tajma knapptryckningar. Och det tycker jag också att de gör ett bra jobb att hålla intressant och utvecklar under spelets gång. Så ja, toppen nöjd. En världskarta finns också. Vad mer kan man begära?
Jag vill ha ett endgame som håller på i 40 timmar i det här spelet.
Vill du säga något om Sea of Stars? Du har väl du började spela det här som sagt och kom till Mullvadbyn och sen var det klart. Är det något du kan tänka dig att ta upp igen eller är det...
Ja, alltså jag är ju intresserad av det här stora du säger att... Du anar inte vad som hände sen. Det är ju en clickbait du och många andra har lagt upp så här. Men jag kan inte se vad det är för någonting som gör det så himla märkvärdigt. Alltså hur långt har man kommit när man spelar Mullvadsbyn? 4 timmar eller någonting kanske?
Mm.
Blir det så alltså, jättestor skillnad? Har jag inte liksom upplevt allting?
Så stor skillnad blir det kanske inte. Det är väl där det är som tramsigast. Sen blir det väl lite mörkare, men själva gameplay är ju densamma i princip. Det är inte ganska klassisk JRPG-hyllning, skulle jag ändå säga.
Okej, men du är 3 huvudkaraktärer, jag kommer ihåg. 2 syskon och så är det en storvuxen.
Jobbig kompis.
Ja, precis. Som äter hela tiden. Otroligt mycket fat-shaming i det här spelet, måste vi säga ändå.
Ja, kanske.
Nu ska vi inte spoila här, utan jag ser dig på en kamera här. Du behöver nicka eller skaka på huvudet då. Dör någon av de här 3 personerna i slutet? Ja, spännande.
Ja, vi får prata om det vid något annat tillfälle. Men,
nej, jag är inte dugg nyfiken. Nej,
det är slutsnackat om Sea of Stars. För mig var det i alla fall att det är så här... Jag känner att den här genren har något att ge igen. Och jag kan tänka mig att testa
vad
liknande.
Då?
Octopath Traveler 2 skulle jag kunna tänka mig.
Mm. Hur är det här? Vi har fått gå till Tale of Arise Ultimate Edition.
Det var slängskit.
78 timmar JRPG.
Ah, får dra gränsen någonstans känner jag.
Mm. Hörru, ska vi gå på min plats nummer 6? Känner du klar där eller?
Jag känner mig klar.
Bra. Fan vad spännande det är. Vi har inte haft ett enda spel som är...
På bådas listor.
På bådas listor, nej. Så ja. Otroligt spännande. Ja. För det här spelet har inte du med. Men det är ett spel som jag tror faktiskt du hade uppskattat. Som jag hade hoppats att du hade spelat till år. Du kanske har gjort det, men släng skiten.
Jag tror inte jag har gjort det.
Nej, det tror inte jag heller. Men det är ett spel i alla fall där uthållighet... Och där du verkligen liksom bankar in skallen mot väggen liksom, och där du ska liksom så här bemästra spelet. Och när du väl lyckas göra det så är det en sån otrolig euforisk känsla. Allt du behöver är en mus så är du liksom good to go. Och det är Darkest Dungeon 2. Det här är rogue, nu nämner vi det här hela tiden, men roguelite-liknande... spelet i en medieval miljö, otroligt mörkt, påminner lite om så här Berserk estetiken, att det är väldigt, väldigt grymt och rått med demoner och fiender. Där du har de här fyra karaktärerna du får välja mellan, kanske, nu kommer jag inte ihåg på rak arm hur många klasser det är, vi säger att det kanske är 7-8 stycken. Så får du välja ut 4 stycken, så ska du ta dig igenom den här snitslande banan då, och då uppgradera dina karaktärer på vägen och försöka liksom förstå fienden, hur den ska liksom attackera dig och hur du liksom ska parera de här slagen för att liksom göra en counterattack egentligen. Är väl bäst att välja, beskriva det. Det påminner väldigt mycket om... Oh, jag glömmer alltid bort vad det där jävla skitspelet heter nu igen.
Into the Breach.
Into the Breach.
Du ser hela tiden vilken som blir nästa attack från fienden.
Typ, ja. Du vet vad fienderna kan göra för attacker. Så då gäller det mest bara att läsa av situationen och även liksom placera dina fyra gubbar i rätt... liksom, på led, liksom, vilken som ska stå i vilken ordning, varför de ska stå längst fram och vem som ska stå längst bak. För beroende på också var de står någonstans så kan de utföra olika typer av attacker också. Men det här är hur bra som helst. Det här är väl ett av de spelen som jag kände liksom, när man klarade jag tror bara första slutbossen på första kampanjkartan, så var det verkligen att jag liksom skakade i hela kroppen. Jag tror jag hade en gubbe vid liv med typ 2 HP eller någonting. Det var på gränsen. Men det har ju också det här... det är ju inte helt så här permadeath, utan du tar med dig någon slags sån här, experience för varje död. Och så har du en stad som du låser upp, och du låser upp liksom nya färdigheter och nya items och sådär. Så varje resa blir faktiskt lättare och lättare för varje gång faktiskt. Inte bara att du ska kunna läsa av... spelet, utan du ska även kunna uppgradera dina karaktärer också och den här staden, så du får lite såna här extra gamer hela tiden. Så du har ju även liksom en någon slags liksom morot, eller liksom, det är kul att dö på det sättet att det känns att man får någonting med sig också, någon slags valuta i slutet, förutom att man har liksom erfarenhet rikare.
Alltså, jag är otroligt sugen på det här. Jag spelade ju första och hela den där med estetiken med och Lovecraft-influensen, att dina gubbar blir ju vansinniga efter ett tag om de har varit med om för mycket skräckinjagande grejer. Och just det att man kommer tillbaka till stan och kan fippla med sina grejer och så vidare. Men det låter ju som det du beskriver är ännu roligare eller passar mig ännu bättre. Det här med alla uppgraderingar och sånt som... följ med. Det här ska väl vara lite mer användarvänligt, har jag för mig.
Ja, men det är det. Jag föredrar ju det här för ettan, men det finns ju andra som inte gör. De tyckte inte om när det gick till den här roguelite liknande saker. Man har ju en vagn som man kör, så får man välja vilken. Det blir som en väg som korsas. Om du går åt vänster, så alltså det är typ som Hades, att du får välja olika rum. Men om du går åt den vänstra vägen så kanske du får mer HP, men det kanske finns fällor där. Och högre så kanske det finns en dungeon som du kan utforska. Och om du utforskar den så kan du få ett sjukt bra vapen. Men då är det svårare fiender såklart på vägen dit. Är det värt den risken liksom? Så man får liksom avväga de där vägvalen hela tiden. Och sen har ju varenda de här gubbarna också en backstory också som du får följa. Inte super välskrivet, men det är någonting lite extra i alla fall. Men jag tycker det är svinbra spel, jättesnyggt. Det bästa är ju återigen att det är så här, du behöver bara en mus. Jag vet att jag kopplade upp det här till en tvn och la mig på en soffa och bara låg och så här, klickade runt. Det var hur skönt som helst.
Jag provar musmattan på magen och klickade så här, klick, klick, klick.
Ja, precis. alltså så här, jag har ju provat det här till Steam-decken och tyckte inte om det. Men sen vet jag att jag lyssnade på en podcast med de här Free Clickers, vad fan heter de? Jason Schreier och
Triple Click.
Men vad heter han andra snubben då? Musiker.
Kirk.
Precis, Kirk. Han sitter ju och spelar här på Steam-decken. Och för han funkar hur bra som helst. Vilket jag varit så här, aha, okej. Okay, kanske bara jag då. Så för er Steam Deck-användare där ute så kanske det är ett prova på i alla fall. Om man skulle vilja ha den. För mig funkar den inte så jättebra. Jag vill ha en mus. Faktiskt.
Ja, men det här är något som jag tror jag ska hoppa på nu 2024.
Mm, okej.
Okay. När det är lite låg aktivitet bland spelsläppen.
Ja, jag kan, du har ett Yakuza-spel på, jag tror det skulle ta 100-200 timmar att klara som kommer snart.
Ja, om du, om du har, inte, om du har... kommer inte röra vid den skiten kan jag säga.
Hörru?
Men, ja.
Ja, då var
är vi redan klara alltså?
Vi är redan klara. Ångrar du dig?
Nej, det här är jättebra.
Ja.
Så här. Får jag ledigt resten av veckan.
Ja, men precis. Nej, men då är det väl Sea of Stars och Darkest Dungeon 2 som ligger på en delad första plats som det ser ut just nu. Men det och kommer nog inte att vara så länge till. Ja.
Nej, precis. Och inga gemensamma val.
Inga gemensamma val. Ni kan ju glömma att ni har Final Fantasy 16 på min lista.
Och, ja, inte Hogwarts heller.
Nej.
Som du verkade.
Och ingen Starfield för dig lär det bli. Eller nej. Diablo 4.
Nej. Men det är väl kul ändå att vi täcker upp olika områden.
Ja, men det är ju mångfald.
Mångfald.
Mångfald. Mycket risker.
Mycket risker.
Härligt. Men så här är det. Vi, nästa avsnitt släpps exakt om en vecka. Men om man är Patreon-medlem på nivå mycket bra så finns det ute nu.
Just det, det räcker inte att vara på 3-plus-nivån.
Nej, 3-plus är bara en shoutout.
Det är bara en shoutout, ja. Det är helt rätt också, ja. Tycker jag.
Så du måste...
Du måste steppa upp.
Ja, men det tycker jag. Mm. Eller? Nu kanske jag ångrar mig.
Nej, det är rätt.
Ja, okej. Okay. Ja. Så för alla er som har lagt 4-plus Patreon-nivån eller mer så lägger ett avsnitt ute. Nu borde jag.
Det borde jag.
Ja, och sen veckan efter det släpper vi Movie of the Year. Om 2 veckor.
Precis.
Det blir mycket avsnitt nu. Det blir verkligen att vi river av ett avsnitt per vecka nu.
Ja, men det tycker jag är bra att vi fyller ut januari med lite såna här årslistor. Det är bra. Det händer inte så mycket annat just nu känns det som. Så det är bara att köra på.
Grymt. Men och er som har betalat, vi ses om en liten stund. Och ni andra, vi ses om en vecka.
Hej då.
Tja.